إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Vi kommer nu inshallah börja gå igenom en ny bok. Det är en bok som är kort, men den omfattar otroligt mycket kunskap. En bok som lägger grunden för den islamiska aqidan, den islamiska trosuppfattningen. Abu Ya'la al-Hanbali sa om den här boken: om en person skulle resa till Kina för att få den här bok, så skulle det vara en liten resa. Ja? Om en person skulle resa till Kina för att få den här kunskap, så skulle det vara en liten resa. Så det är en väldigt, väldigt viktig bok. Och frågan kanske dyker upp: varför ska man studera aqida? Varför ska man lära sig om islams grunder, om islams trosuppfattningar? Varför är det så viktigt att lära sig om det? Jo, Allah subhanahu wa ta'ala skickade sin sista profet, alayhi salatu wassalam, som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Han kom när folket var vilse, i mörker, och han vägledde dem ut till ljuset med Allahs vilja och gav dem kunskap om allt som de behöver veta i detta liv för att komma till paradiset. Sahaba radiyallahu anhum sa att det finns ingenting, eller de sa att profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss allting, till och med hur man utför sina behov, allting. Det finns inte en fågel som flaxar i himlen förutom att han har nämnt en vishet bakom det. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har berättat denna sak för er. Och det finns ingenting som för er bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Så alhamdulillah, islam är komplett, fullbordat. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion för er. Sahaba radiyallahu anhum var alla på en och samma aqida. Det som profeten alaihi wasallam hade lärt dem. Det fanns ingen av sahaba som hade en avvikande aqida, som hade en annan trosuppfattning än den som finns i Koranen och i Sunna. Finns inte. Ingen sahaba som har innoverat någonting någonsin. De var alla på sanningen. Tills det att profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Och al-Khulafa ar-Rashidin kom. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Och så senare tid, vid Uthmans tid ungefär, så började det dyka upp sekter. Folk som konverterat till islam och anslöt sig till dessa grupper och ideologier. Vi fann att den första sekten var al-Khawarij, som dödade Uthman radiyallahu anhu och sen stred mot al-Sahaba radiyallahu anhu. Vi fann senare att al-Qadariya kom, gruppen som förnekar ödet. Sen kom al-Jahmiya, al-Mu'tazila, Shia, Rafida. Alla de här grupperna och sekterna kom. Och Sahaba radiyallahu anhu, som levde på den tiden, klargjorde för folket att det här är fel. Det här går emot islam. De varnade för dessa sekter och det som de tror på. De varnade för individer, gruppen och det som de tror på. Efter att Sahaba dött så fortsatte tabi'in att varna för bid'ah och folket av bid'ah. Och efter dem så fortsatte de lärda efter dem att varna och klargöra vad rätt islam är och vad som är fel, vad som är bid'ah och så vidare. Och de började att skriva böcker. Ahlus sunnah wal jama'ah, de lärda, skrev böcker där de klargjorde vad den korrekta trosläran är. Och de tillbakavisade alla de fel som Ahlul Bidda kom med. Förstår ni? Och de här böckerna som förklarar islams troslära, de är olika. Vissa är stora, vissa är 10-12 volymer, vissa är en volym. Och vissa, som den här Usul al-Sunna, går att skriva på ett A4-papper. Men de lärda säger att det som finns i de stora böckerna finns i den här boken också. Det är bara att han har förkortat. Det här är slutsatsen av vad som finns i de stora böckerna. Förstår ni? Så Salaf skrev många böcker i försvaret av Sunna. Och de kallar dem för olika saker. Vissa kallar dem för Kitab al-Sunna. Ibn Abi Asim, Barbahari, Lalakai, Marwazi. Det finns många böcker som kallas för Sunna. Vissa kallas för Tawhid, Ibn Khuzaima. Vissa kallas för Iman, böckerna av Iman. Men de handlar alla om att försvara islams korrekta trosuppfattning. Okej? Okay? Och den här boken som vi idag ska gå igenom är från de här korta böckerna. Inshallah, vi ska börja gå igenom den här bok. Som är från de korta böckerna. Men om man förstår denna bok så kommer man att förstå sig på islams grunder. Och det är väldigt viktigt att lära sig om islams akida, islams trosuppfattning. För det finns många människor som har gått vilse. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att det kommer komma grupper och sekter. Muslimerna kommer splittras i 73 grupper. Alla är vilse förutom en. Alla går till elden förutom en. Så han varnade muslimerna för dessa nya sekter och grupper som kommer att komma. Dessa nya ideologier. Och därför är det så viktigt att lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Att lära sig rätt trosuppfattning. Så att man inte faller in i de fel som de här andra grupperna har fallit in i. Förstår ni? Det är jätteviktigt. Och aqida, den islamiska trosuppfattningen, är islams grund. Det är det viktigaste som finns i islam. Aqida är först och viktigast. Det var det som alla profeter betonade i sin da'wa. Alla profeter kom och sa, ya qawmi ya'budullah, mitt folk, dyrka Allah. Och det här är grunden till aqida, tawhid, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att särskilja Allah i hans namn, egenskaper, i hans herravälde och i våran dyrkan. Profeten sallallahu alaihi wasallam skickade Mu'adh ibn Jabal till Yemen. Och han sa, det kommer komma till ett folk av ahlul kitab. Det första som du ska kalla dem till är shahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Vittnesmålet om la ilaha illallah och att jag är hans sändebud. Och en annan hadith, det första du ska kalla dem till är en yuwahhidullah. Att särskilja Allah i dyrkan. Om de accepterar detta, berätta då att Allah har förpliktigat 5 böner varje dag och natt. Om de accepterar detta, så berätta då att Allah har förpliktigat sadaqa, som tas från de fattiga och ges till dem, som tas från de rika och ges till de fattiga. Till slutet på hadithen. Så vad är det man börjar med? Det är aqida. Om din aqida är korrekt, då är din islam inshallah korrekt. Om din aqida är fel, då är din islam inte korrekt. Och korrekt aqida leder vart? Till Jannah. Eller hur? Det är ingen liten fiqh-fråga där man kan ha olika åsikter. Om man har fel aqida, det leder vart? Till helvetet. Det blir bid'ah. Det blir någonting innoverat. Och profeten alaihi salam nämnde att de här 72 grupperna som gör bid'ah hamnar i elden. Och han sa, kullu bid'atin dalala. Varje bid'ah är en villfarelse. Och varje villfarelse är i elden. Så det är inga små saker. Utan man måste korrigera sin aqida. Så att man tror rätt om Allah subhanahu wa ta'ala. Rätt om religionen. Och författaren, Imam Ahmed ibn Hanbal, han är ju välkänd. Abu Abdillah, Ahmed ibn Hanbal, al-Shaybani, al-Baghdadi, kommer från Irak. Och han föddes år 164 hijri. 164 hijri. Och som ni finner på boken här så dog han 241 hijri. Hans pappa dog som ung. När han var ung. Och vissa säger innan han föddes. Så han växte upp som en föräldralös pojke med sin mor. Han började studera islam när han var ungefär 15 år gammal. Och han träffade otroligt många lärda. Bara i hans bok Musnad Imam Ahmed, den här röda som finns här, som innehåller 27 000 hadither. Ungefär 27 000 hadither. Så har han tagit ifrån mer än 280 stycken shuyukh. Ja. Och vissa lärda sa, som träffade Imam Ahmed, de sa han kunde 1 miljon hadither. Utan till. Elf hadith. Och vissa har svårt att förstå det här, för det finns inte 1 miljon hadither. Vad som menas är, en och samma hadith kan ha berättats från 50 sahaba. Och de har berättat till 500 människor. Och då blir det helt plötsligt 500 hadither. Fast egentligen är en hadith. Men varje kedja räknas som en hadith. Han kunde alla de här kedjorna. Och de lägger också till att han kunde det som sahaba har berättat. Det kallades också för hadith. Så tillsammans då sa ungefär 1 miljon. Ja? Det här är otroligt, eller hur? Och istället för de brukade säga, vi har inte sett någon som Imam Ahmed. Det finns ingen som honom. Han var otrolig i sitt minne. Och inte bara i sitt minne, de sa han var, han kunde hadither, han var faqih, han hade förståelse av haditherna och han praktiserade. Han var wara. Han var en person som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. De lärde, som Abu Dawud, han sa, Imam Ahmeds föreläsningar och sammankomster handlade om nästa liv. Han pratade inte om dunya, utan det var, fick folk att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed rahimahullah fick den stora statusen på grund av de prövningar som han fick genomgå. Han kallas för Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Imamen av Ahli Sunna. För under hans tid, runt 200-talet hijri, så var det vissa innovatörer, Ahlul Bid'a, som började tvinga på folk felaktig trosuppfattning. Och från de sakerna som de sa och hittade på var att Koranen är skapad. Och det här är helt fel. Koranen är Allahs tal och Allahs egenskaper är inte skapade. Och man tvingade på folk de här felaktiga åsikterna. De lärde avrättades för att de vägrade acceptera. Imam Ahmed stod emot. Han vägrade att acceptera eller att ens ljuga och säga okej, ni har rätt, för att skona sitt liv. Han stod emot. Han var den största lärda på den tiden. Han torterades och fängslades och slogs nästan ihjäl för Allahs skull. Men han stod emot och han gjorde dua mot de här orättvisa människorna och Allah ta'ala tog deras liv och det goda segern var till Imam Ahmed rahimahullah. Så han, på grund av den här stora prövningen som han fick genomgå, så fick han det här namnet att han är Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Om det inte vore för honom, säger vissa lärda, så skulle alla muslimerna vara i den här bidan idag. Han var den som stod upp för sanningen. Så han är en väldigt, väldigt stor person i islam. Och har skrivit många viktiga och fina böcker. Men vi ska inshallah nu gå igenom den här boken. Ja. Boken heter Usul och Sunna. Usul på arabiska betyder grund. Grund eller grundprincip. Det som man bygger någonting annat på. Okej? Okay? Usul, grund. Sunna betyder många saker på arabiska. Beroende på vem som använder termen. I vilket sammanhang som den används. Sunna betyder egentligen på arabiska språket väg. En väg som man går. Sunna. Den vägen som man går. Den vanligaste definitionen av sunna kanske är det som ni först tänker på, att någonting är rekommenderat. Man säger det här är sunna och det här är wajib, eller hur? Att be isha är wajib, att be witter är sunna. Eller hur? Det är det man tänker på när man hör ordet sunna. Det som då motsvarar sunna. Sunna hos folket av hadith betyder också det som profeten a.s.w. har sagt. Det han har gjort, det han har godkänt och hans beskrivningar i hans karaktär och hans utseende. Sunna hos ahlul hadith är det som profeten a.s.w. har sagt. Aqwalihi och af'alihi och det han har gjort. Och taqriratihi och det han har godkänt. Vad menas med det som profeten har godkänt, Ali Sattala?
Till exempel när vissa sahabi berättar om de har haft en dröm. Till exempel
när sahabi som han drömde om adhan. Ja, precis. Precis. Sahabi drömde om adhan. Och profeten Sattala som godkände den här drömmen. Alltså den är uppenbarelse. Eller det här vanliga exemplet som var Khalid ibn Walid som åt ödla framför profeten Sattala. Men han åt inte. Han var tyst bara. Han sa jag äter inte det. Det är ett godkännande. Om det skulle vara haram då skulle han förbjuda. Så därför säger vi det är halal att äta ödla. Okej? Okay? För profeten har sallam godkänt det. Han har inte uppmanat till det. Han kanske inte har sagt det men han har godkänt det. Okej? Okay? Och sen profetens beskrivning a.s.w. hur hans karaktär var och hur, han, hur hans utseende var. Men sunna här betyder det som motsvarar bidah, motsatsen till bidah. Ja, det vill säga korrekta, den korrekta trosuppfattningen. Den trosuppfattningen som profeten s.a.v. och sahaba var på. Det sättet han dyrkade Allah på. Som man säger, en person han är från ahl sunna, folket av sunna, wal jama'a. Eller hur? Han är sunni. Motsatsen, en person är från ahlul bid'a wa dalala. Från folket av innovation och villfarelse. Hänger ni med? Och det är det som menas här. Och sol och sunna handlar inte om sunna böner eller någonting. Utan det handlar om den tron som profeten Muhammed s.a.v. hade och sahaba. Den vägen de gick i sin trosuppfattning. Förstår ni? Det är det handlar om här. Och därför skrev många av salaf böcker som heter sunna. Ibn Abi Asim, Lalekai, Barbahari. Och det handlar om trosuppfattning. Förstår ni? Så sunna är här motsatsen till bidda. Nej. Sen ska vi gå igenom den första punkten i boken. Imam Ahmed, rahimahullah, han säger här usul och sunna indana. Grunderna till sunna hos oss är, när han säger hos oss, han menar inte bara hos sig själv, utan han menar hos de lärda. Det som han kommer nämna i boken är inte hans egna åsikter, utan det är vad man lär sig från Koranen och sunna, och det som sahaba och tabi'un och atba och tabi'un var på. Den korrekta trosuppfattningen. Okej? Okay? Och det här är viktigt. Boken nämner ungefär 50 punkter. Okej? Okay? 50 punkter. Och han nämner senare här i boken att den som går emot någon av de här punkterna, han är inte från sunnans folk. Förstår ni? Det vill säga han är en innovatör, en mubtadi. Och man ställer sig ibland frågan, vem är det egentligen som följer rätt islam? Vem är ahlul sunna? Vem är ahlul bidda? Här har ni svaret. Den som tror på det som finns i den här boken och håller fast vid det här, han är inshallah från ahlul sunna wal jamaa. Den som går emot en enda punkt i den här boken, han är från ahlul bidda. Förstår ni? Så därför är det så otroligt viktigt att studera såna här böcker. Han säger att ahlul sunna hos oss är nummer ett. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Att hålla fast vid det som profetens kompanjoner eller följeslagare var på. Och att följa dem. Och att ha dem som förebild. Det här är dagens punkt. Vad? Att hålla fast vid det som profetens följeslagare var på. صلى الله عليه وسلم och radiyallahu anhu. Att följa dem och att ha dem som förebild. Man kanske tycker att han borde säga grunden, hos sunna, grunden i sunna hos oss är att hålla fast vid profeten Muhammed sunna, sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Logiskt. Man kanske tänker han borde säga sunnans grund är att hålla fast vid profeten Muhammed sunna. Eller hur? Men han sa inte det. Han sa att hålla fast vid bima kana alayhi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Att hålla fast vid det som profetens kompanjoner var på. Sallallahu alaihi wasallam. Och att följa dem i detta. Och att ha dem som förebilder. Varför säger han så för? Varför säger han inte bara att följa Koranen och sunnen? Ja. För att alla säger att de följer Koranen och sunnen. Gå och fråga vilken sekt eller grupp som helst. Alla säger att vi följer Koranen och sunnen, eller hur? Om du ser någon som säger jag följer inte Koranen eller sunna, det är självklart, han är inte ens muslim, eller hur? Alla säger vi följer Koranen eller sunna, vilken slags grupp eller sekt han än tillhör. Men, på vems förståelse? Där är skillnaden, eller hur? Folk kan läsa en koranvers och ha en egen förståelse. De kan läsa en hadith och ha en egen förståelse. Men, sahabas förståelse, det är den bästa förståelsen. De hade inte ikhtilaf, de hade inga olika åsikter i trosuppfattning, i aqida. Ingen av sahaba hade någon annan åsikt i aqida. De var enade på en och samma tro. Förstår ni? De var där när Koranen uppenbarades. Vissa koranverser kom ner på grund av dem. En händelse. Så vem förstår Koranen bättre än dem? Eller hur? De tog kunskapen direkt från dess rena källa. Direkt från profetens mun, sallallahu alaihi wasallam. Inga mellanhänder. Ingen som kommer och feltolkar direkt från profetens mun, sallallahu alaihi wasallam. Så vem förstår islam bättre än dem? Ingen. De talade den bästa arabiskan. Den arabiskan som Koranen sändes ner på. Den arabiskan som profeten talade, sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Det var inte någon chans att det blev något missförstånd eller något. Utan de var de bästa av folk som har levt på jorden efter profeten. Så därför är de bästa människorna att följa. Deras förståelse är den korrekta förståelsen av islam. Hänger ni med? As-sahaba radiyallahu anhu. Vem är en sahabi? Vem är det som definieras som en sahabi? Vad säger de lärda? Vilka kriterier finns det? Ja? Som såg profeten Muhammed s.a.w. och trodde på honom. Och dog på samma sak. Ja. Det finns en liten detalj man kan ändra på. Och det är, Musa?
Om ifall han skulle vara blind.
Nej, ja, precis. Därför det är mer korrekt att säga den som träffade profeten Muhammed s.a.w. trodde på honom och dog som muslim. Okay? Men generellt, vissa lärda säger, såg honom. Och de sahaba som var blinda är inte så många. Men det är underförstått att de också är sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Alla kulihal, den som träffade profeten Muhammed s.a.w. trodde på honom och dog som muslim. Det fanns folk som levde under hans tid, trodde på honom men inte träffade honom. De räknas inte som sahaba. De har en hög status självklart, men de räknas inte som sahaba. Så det här är den som räknas då som sahabi. Ja. Och att följa sahabas väg, som vi ska prata om idag, är inte någonting frivilligt. Eller någonting där man kan ha olika åsikter. Du följer sahaba, jag följer min sheikh. Så kan man inte säga. Sahaba hade sin förståelse, vi har våran förståelse. Det här finns inte så. Det är wajib, obligatoriskt att följa sahaba. Du har inget val. Du måste följa sahaba. Och vi ska nämna koranverser. Vi ska nämna hadifer. Och vi ska nämna vad sahaba har sagt i denna fråga. Okej? Okay? Och koranverserna är berättade, eller de är på två olika sätt. Det finns de koranverser som uppmuntrar till att följa sahaba. Eller beordrar att följa sahaba. Och nämner belöningen för de som gör det. Okej? Okay? Sen finns det de verser som varnar för att följa en annan väg än sahabas väg. Och nämner straffet för de som väljer en annan väg än sahabas väg. Att de kommer gå till helvetet. Förstår ni? Så vi har två saker. Tarib, Allah uppmanar. Och Allah varnar. Uppmanar till att följa deras väg. Och varnar för att inte följa deras väg. Hänger ni med? Och även om det bara skulle finnas en vers som uppmanar till att följa sahaba. Då säger de lärda att den här versen omfattar också förbudet från att gå emot deras väg. För det finns en princip i islam som är att om Allah beordrar med någonting så är det också ett förbud till motsatsen. Om Allah beordrar med någonting då är det ett förbud till motsatsen. Till exempel Allah beordrar att betala zakat. Vad är motsatsen? Att inte betala zakat. Det är då ett förbud, eller hur? Hänger ni med? Så, vilka är dessa verser som Allah subhanahu wa ta'ala nämner? Vi ska bara nämna två. Det finns många. Ibn Qayyim nämnde cirka 100 argument på att man måste följa sahaba. I hans bok, I'lam al-Muqeen. Vi ska nämna två verser som bevisar att man måste följa sahaba. Det första är surat Tauba, vers 100. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah säger i denna aya där han delar in folk i tre kategorier. السابقون الأولين de föregångsmännen, de som blev muslimer tidigt och utvandrade, det vill säga till Medina, till Habasha. Det här är den första gruppen av folk. De som blev muslimer tidigt i Mekka. Tillsammans med profeten Muhammed s.a.w. och utvandrade till Medina. Wal Ansar, de som blev muslimer i Medina. De som gav profeten Muhammed a.s. seger i Medina. Wallavina tabauhum bi ihsan. Den tredje kategorin, de som följer dem på bästa sätt. Vad säger Allah? Radiyallahu anhum. Allah är nöjda med dem. Och de är nöjda med honom. Och de kommer njuta av hans gåvor som han har i beredskap för dem. Paradis där det rinner floder eller bäckar. Och de ska förbli där för evigt. Och det här är al-fawzul azim, den största segern. Allah Ta'ala nämner i den här versen tre sorters människor som han är nöjd med. Och de är nöjda med honom. Och det här är största belöningen, att Allah är nöjd med människan. Vad är hadithen? Där Allah Ta'ala kommer fråga folket i paradiset. Vill ni ha någonting mer? Man säger, vad mer vill vi ha, våran Herre? Har du inte lyst upp våra ansikten? Har du inte tagit bort våra synder? Tagit oss in i paradiset? Och då säger Allah, al-yawma uhillu alaykum ridwani. Idag kommer jag bli nöjd över er. Jag kommer aldrig mer att bli arg över er. Ja? Allah Akbar. Allah är nöjd med dem. De får hans paradis. Där det rinner floder och bäckar. Belöning. Ja? Wal-fawzul azim. Det här är den största segern. Vilka människor får den här belöningen? Sahaba som blev muslimer i Mekka. Sahaba som blev muslimer i Medina. Kan vi vara från dem? Kan vi vara från dem? Nej. Och den tredje kategorin, de som följer dem på bästa sätt. Kan vi vara från dem? Nej. Fram till domedagen kan man följa sahaba. Man kan gå deras väg. Och få ta del av den här stora belöningen. Förstår ni? Argumentet i denna vers på att man måste följa sahabas väg. Att det är enda vägen till att Allah ska bli nöjd med dig. Och att komma till Allahs paradis. Sen har vi motsatsen. Allah Ta'ala varnar från att gå emot sahabas väg. I surat An-Nisa. Jag tror det är vers 116 eller 117. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Den som motsätter sig sändebudet efter det att vägledningen har klargjorts för honom och följer en annan väg än de troendes väg, honom ska vi lämna åt det han har valt och sedan steka i helvetet. Ja, vilken ond destination. Allah Ta'ala nämner här ett folk som kommer att gå till helvetet. Och det är ett folk som motsätter sig sändebudet. Inte medvetet, utan medvetet. Efter det att vägledningen har klargjorts för dem. De har förstått vad som är rätt, men de motsätter sig sändebudet med flit. Och väljer en annan väg än de troendes väg. När Allah skickar ner den här versen i Koranen, vilka var de troende? Sahaba radiallahu anhu. Det fanns inga andra troende. Så den som motsätter sig profeten alaihissalam medvetet och går en annan väg än sahabas väg, vad händer med honom? Vi kommer lämna honom på den väg han har valt och han kommer att stekas i helvetet. Förstår ni? Så straffet i att ta en annan väg än sahabas väg är helvetet. Så det är ingen fråga, som vi sa, om olika åsikter eller man kan välja fritt. Nej, man måste följa sahabas väg. Det som sahaba var enade på, den här trosuppfattningen. Man kan inte komma med någon ny islam som sahaba inte hade. Vi ska nämna lite hadither också som bevisar att man måste följa sahaba radiyallahu anhu. Vi har till exempel den kända hadithen som vi nämnde. Hadith Muawiyah och hadith Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: Bani Israel splittrades i 71 sekter. Kristna splittrades i 72 sekter. Muslimerna kommer att splittras, eller denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Alla kommer att gå till elden förutom en. Qila manhum ya Rasulullah. Det sades, vilka är de ya Rasulullah? Vad sa han? Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Det som jag och mina sahaba är på idag. Så Här nämnde profeten alaihissalam att muslimerna skulle splittras i grupper. Precis som de före oss. Och att alla går till elden förutom en av dessa grupper. Och han klargjorde vilka de är. Han sa, det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Förstår ni? Och den här hadithen är jätteviktig. Den finns i Tirmidhi och den är inshallah sahih. Tirmidhi säger att den är sahih. Ibn Hajar säger att den är hassan. Eller Iraqi säger att den är hassan. Sheikh Albani säger att den är hassan. För det finns vissa ahlul bidda som säger att den är svag. Okej, de försöker kritisera hadithen och säga att den är svag. Men den är autentisk. Okej? Now. Här så sa profeten alaihissalam klart och tydligt. 73 grupper, alla är i elden förutom en. Är det minoritet eller majoritet? Som är räddade. Minoritet. Och majoriteten går till elden. När man argumenterar och debatterar med vissa muslimer att de ska följa sanningen, då kommer de med ett dumt argument. Som är att vi är med alla. Jag är med alla. Så jag följer med Ikhwan, Sufi, Tablir, Hizb ut-Tahrir. Jag är med alla. Okej? Vi har en grupp som följer sanningen, 72 som går fel väg på väg mot elden. Är det då korrekt att säga att jag är med alla? Är det det? Är det korrekt att säga att jag är med dem som går till elden? Låter det bra? Nej, han borde ta avstånd från dem. Och istället försöka tillskriva sig den gruppen som går sanningens väg, eller hur? Och rädda sig själv från elden, eller hur? Om han nu var smart. Så det här är viktigt. Att följa det som profeten Muhammed var på sallam och det som sahaba var på. Vi har också hadithen där profeten alaihissalam han sa hadith Imran ibn Hussein khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. De bästa av folk är min generation, sahaba. Sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Okej? Okay? Och qarn kan betyda generation eller vad heter det, århundrade. Så det här är de bästa av folk. Sahaba och sen de som följer sahaba som kommer efter dem och sen de som följer dem. Det är de bästa av folk. Och det är de som kallas för Salaf och Saleh. Så de bästa av folk som profeten alaihissalam har prisat är också de som man ska försöka att följa. Eller hur? Och därför så säger Imam Nawawi att det är ijma, konsensus. De lärda är överens om att den bästa tidsepoken var sahabas tid. Den bästa tidsepoken var sahabas tid. Vi har också en annan väldigt viktig hadith. Och det är hadith Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Hadithen som finns i Tirmidhi, Ahmed, Abi Dawud och andra. Och den autentisk hadith. Den finns också med i Arba'in al-Nawawi. En väldigt viktig hadith. Och där så berättar Al-Irbad radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam gav oss en predikan. En predikan som fick våra ögon att fyllas med tårar. Våra hjärtan att skaka till. Och vi sa, ja Rasulullah, det låter som ett avskedstal. Så ge oss ett råd. Och tänk här. Och det här var från det sista som profeten sa i sitt liv, sallallahu alaihi wasallam. Det sista rådet han lämnade till sin umma. Vad sa han för någonting? Usikum bitaqwa Allahi azza wa jal. Jag råder er att frukta Allah azza wa jal. Wa sam'i wa ta'a. Och att lyssna och lyda på era makthavare. Wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun. Även om en abyssinisk slav skulle ta makten över er. Alltså med våld. Wa innahu man ya'ish minkum. Fasayara ikhtilafan kathira. Och den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Mycket olika åsikter. Fa'alaykum bisunnati. Wa sunnata al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Min ba'di. Addu alayha bin nawajid. Wa iyakum wa muhtathati al-umur. Fa inna kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Profeten alayhi salam han sa, den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Håll då fast vid min sunna. Och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. De rätt vägledda kaliferna. Bit fast vid den med era hörntänder. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak är en innovation. Och varje innovation är en villfarelse. Och vissa hadither är i elden. Här finner vi att profeten alaihissalam han gav ett tal. Och det här talet som han gav, det nämns inte i någon hadith. Talet som fick sahaba att gråta. Utan alla de som berättar hadithen nämner bara det här rådet. För det var typ en lubb, slutsatsen av det han ville säga till folket. De säger, det verkar som att du ska lämna oss. Ge oss ett avskedsråd. Yani, när man lämnar ett avskedsråd, man säger det viktigaste man har, eller hur? Så det här är från det sista som profeten sa, alaihi wasallam. Vilka råd var det? Ett, att taqwa Allah, att frukta Allah azza wa jal. Taqwa betyder att vara rädd för Allah, att bygga upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Genom att lyda Allah och genom att inte synda. Och med taqwa Allah så korrigerar man sin relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och taqwa är ett väldigt generellt och omfattande ord som omfattar allting gott i islam. Okej? Okay? Det är mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah. Wa sam'i wa ta'a. Två. Att lyssna och lyda på sina muslimska makthavare. Även om det skulle vara en abyssinisk slav, alltså från Etiopien, som tar makt med våld och i vissa hadither, och hans huvud ser ut som ett russin. En slav ska inte vara makthavare. Eller hur? Men om han tar makten med våld, vad ska vi göra? Semata, vi ska lyssna och lyda. Varför? Genom att lyssna och lyda på våra muslimska makthavare så blir det bra i samhället. Det blir säkert, det blir stabilt i samhället. Eller hur? Om alla går ut i uppror och inte lyssnar och lyder på makthavaren, det blir kaos i landet. Eller hur? Det blir laglöst. Så det handlar inte om vem som styr. Självklart, vissa har mer rätt än andra. Men om en person har tagit makten, så länge han är muslim och inte gör kuffer, så måste man lyssna och lyda på honom. I det som är ma'ruf, i det som är gott. Man ska inte lyssna på honom och lyda i synder. Men generellt, lyssna på sina makthavare. Och så sa profeten al-Islam, den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Och vem var det han tilltalade? Sahaba radiyallahu anhu. Och de lärde nämner att det här är från ett dalail al-nubuwa. Bevis på att han var profet. Hur kunde han berätta vad som ska hända i framtiden? Om inte Allah berättat för honom, eller hur? Och sahaba, wallahi, de såg mycket ikhtilaf. De sahaba som levde länge, de såg al-khawarij, shia, qadariya. De såg dessa grupper och sekter. Eller hur? Och han berättade att det här kommer vara som en sjukdom i umman. Att muslimerna splittrar sig i grupper och sekter. Eller hur? Mycket ikhtilaf, de är oense. En sjukdom. Men profeten al-Islam, han sa också att Allah har inte skickat ner en sjukdom förutom att han har skickat ner ett botemedel. Så profeten al-Islam som var så mån om vår vägledning. Han nämnde sjukdomen som kommer drabba muslimerna. Men han nämnde också botemedlet. Och vad är botemedlet? Fa'alikum bisunnati. Gå då tillbaka till min sunna. När muslimerna inte är överens, de tvistar och bråkar och slåss mot varandra, sekter i grupper, gå tillbaka till min sunna. Och sunnan av al-Khulafa ar-Rashidin, det vill säga sahabas väg. Eller hur? Och inte bara gå tillbaka till den. Addu alayha. Bit fast vid den med era hörntänder. Och de lärde sig det här är det hårdaste man kan bita fast med. Sina hörntänder. Och när han säger addu alayha bin nawajid. Bit fast vid den. Då kan man nästan förstå att det är som att någon försöker dra dig ifrån dig, eller hur? Och du kämpar för att hålla dig kvar. Och så är det. Folket av bidda försöker att dra dig bort från sanningen. Men du ska hålla fast vid sanningen. Profeten al-Islam nämnde. Han sa framför er vänta dagar av tålamod. Det kommer en tid där det är lika svårt att hålla fast vid religionen som det är att hålla fast vid glödande kol. Den som gör det kommer den dagen, alltså den som håller fast vid islam, kommer den dagen att ha belöningen av 50 av er. Sahaba sa 50 av dem. Han alltså sa 50 av er. Hadithen finns i Tirmidhi. Så man måste hålla fast vid profetens sunna och sahaba sunna. Och inte bry sig om folk. De kämpar emot dig. De sviker dig. Men man bryr sig inte. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa La tazalu ta'ifatun min ummati. Det kommer alltid finnas en grupp för min umma som är segerrika på sanningen. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. De kommer inte att skadas av dem som sviker dem eller går emot dem. In i folket av batil, falskhet, kommer att vara emot folket av sanningen och de kommer att svika dem på alla tider och alla platser. Men de kommer inte att skadas. Sanningen kommer att vara klar och tydlig som profeten alaihissalam, han sa taraktukum alal bayda, jag lämnar er på någonting vitt, klart och tydligt. Man kan skilja som dag och natt. La yaziru anha illa halik. Endast en person som har gått under kommer att gå vilse. Förstår ni? Så sanningen i islam finns vid den som söker den. Den som vill följa ahli sunnah wal jama'ah. Den rätta islam. Man måste hålla fast vid den. Och sen så sa profeten alaihissalam, orsaken till splittringen, sjukdomen. Wa iyyakum wa muhtathat al-umur. Jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För varje sådan är en bid'a, en innovation. Och varje bid'a är en villfarelse. Och vi kommer att prata om bid'a nästa vecka. Men vi finner i denna hadith. Vad ska muslimen göra om vi har olika åsikter? Om vi är splittrade? Vilket är haram i islam? Muslimer ska inte splittra sig. Allah ta'ala säger wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Håll alla fast vid Allahs rep och splittra er inte. Ni får inte splittra er. Wa la takunu kalladhina tafarraqu. Var inte bland dem som splittrade sig wahtalafu och hade meningsskiljaktigheter efter det att bevisen kom till dem. De kommer att få ett hårt straff. Förstår ni? Det är inte halal i islam att splittra sig. Utan muslimerna ska vara en umma, en kropp. Men de ska vara enade på sanningen. Vi ska inte ena oss på falskhet. Vi ska inte ena oss på nationalism. Eller på politik. Eller på sektism. Vi ska endast ena oss på al-haq, al-kitab och sunnah och det som salaf var på. Och det här är det enda som kan ena muslimerna. Eller hur? För de här grupperna och sekterna härstammar från åsikter och ideologier som folk har kommit på, eller hur? Jamaat Tabligh härstammar från en dröm. Vad heter han? Mohammed Ilyas. Hade en dröm. Och det var ingen sann dröm. Ska vi basera vår religion på en man som hade en dröm i Indien för 70 år sedan? Eller ska vi basera religionen på det som profeten Mohammed s.a.w. kom med i Mekka och Medina? Eller hur? Ikhwan Muslimin baserar sig på Hassan Bennes åsikter. Är det någonting som vi ska göra som någonting vi ska gå tillbaka till? Nej. Glöm människor. Vi behöver inte följa någon människa. Den enda människan vi behöver följa är profeten Muhammed s.a.w. och sahabas väg, som Allah har sagt i Koranen. Allah kommer fråga oss, hur har ni besvarat profeterna? Han kommer inte fråga oss om personer och sånt. Han kommer fråga oss om profeterna och sahaba. Deras väg måste vi följa. Då kommer muslimerna att enas, eller hur? Då finns det inga olika åsikter. Sahaba var enade på en och samma sak. De var inte splittrade. Ingen sahabi, som vi sa, gjorde bidda. Ingen sahaba tillhörde någon sekt. När Abdullah ibn Abbas gick för att debattera med Khawarij, vad sa han för någonting? Han sa, jag har kommit från sahaba, profeten sahaba radiyallahu anhu. Och bland er ser jag ingen av dem. Det här var ett bevis att ni är vilse. Om ni var på sanningen skulle sahaba vara med er. Eller hur? Sahaba var tusentals. Han debatterade med dem. Och alhamdulillah, en grupp av dem gick tillbaka till sanningen. Men en annan grupp vägrade och stred mot sahaba. Men i alla fall att ingen sahaba tillhörde någon av de här sekterna. Så man ska gå tillbaka till grunderna. Det är det som är viktigt. Och inte innovera islam och hitta på nya saker. Vi finner också många fina uttalanden från salaf radiyallahu anhum, speciellt sahaba, som betonar vikten av att följa sahaba. Och det här är kanske det mest omfattande och finaste uttalandet från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Han sa: "Man kana minkum mutaassiyan falyataassa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Den av er som vill ha en förebild, låt han då ta profetens sahaba till förebilder. Sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu. Och så nämner han varför. Fa'innahum kanu abarra hadihi al-ummati quluba. För det var de som hade de frommaste hjärtan från denna umma. Wa a'maquha ilman, och den djupaste kunskapen. Wa aqalluha takallufan, och det var de som absolut inte överdrev i religionen. Wa aqwamuha hadyan, och de som hade den bästa vägledningen. Wa ahsanuha halan, och de befann sig i det bästa av tillstånd. Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. De var ett folk som Allah valde ut för att vara i profeten Muhammeds sällskap. Så känn till deras dygd och följ dem i deras väg, för de var på den rätta vägen. Allahu Akbar. Vilka ord, eller hur? Ja. Sahaba radiyallahu anhum, de bästa av människor. Och Abdullah ibn Mas'ud sa också, han sa, iyakum wa tabaddu', jag varnar er för att innovera i religionen. Wa tanattu', och att vara extrema. Wa ta'ammuk, och att fördjupa er, alltså över gränsen. Wa alaykum bil atiq, men håll er till det gamla. Vad är det gamla? Koranen och sunna. Det som sahaba var på. Och därför sa många av salaf, att håll fast vid det som folk var på innan det att de splittrades. Och så gå tillbaka till grunden. Abu al-Aliya. Gå tillbaka till grunden. Och vissa av salaf sa, det som inte kommer från sahaba, det är inte kunskap. Den islam som folk, om någon kommer att säga det här är islam, och det inte har rapporterats i Koranen och sunnan från sahaba, då är det inte islam. Förstår ni? Och en annan man från salaf, jag tror det var Shabi, han sa väldigt hårt uttalande. Han sa, det som inte kommer från sahaba kan ni kissa på. Det har ingenting med islam att göra. Islam är det ortodoxa, det gamla. Det som finns i Koranen och sunnan och det som sahaba var. Islams fundament. Man går tillbaka till grunderna. Och idag försöker man att avskräcka folk från det här. Genom att kalla de som gör det för bokstavstroende. Fundamentalister, salafister, wahhabister. De kommer med massa såna här namn. För att skrämma iväg folk från sanningen. Men egentligen, vad är en fundamentalist? Det är någon som går tillbaka till grunden. Okej? Okay? Det är inget namn som vi säger att vi är. Men vi går tillbaka till grunden, eller hur? Koranen och sunna. Det är inget fel med det. Bokstavstroende. Ska inte en muslim vara bokstavstroende? Ska vi förneka Koranen och sunna? Säg, det här tror vi på, det här tror vi inte på. Nej, vi är bokstavstroende. Men, självklart, dessa bokstäver och dessa texter behöver förklaring. Eller hur? Men vi är inte extrema. Extremist är vi absolut inte. Men vi går tillbaka till grunden. Den rätta och rena islam. Abdullah ibn Mas'ud sa också, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ni behöver bara följa. Ni behöver inte innovera. Det ni har fått räcker. Eller hur? Det ni har fått räcker. Vi behöver bara följa sahaba. Vi behöver ingen ny islam. Det som de hade räcker gott och väl. Al-Auza'i, rahimahullah, han sa, alayka bi athari min salaf. Håll fast vid det som har återberättats från de som levde före. Yani sahaba och tabi'in. Wa in rafadaka an-nas, även om folk skulle ta avstånd ifrån dig. Wa iyyaka wa ara'i rijal wa in zakhrafuha laka bil qawl. Wa yawana rir, för människors åsikter, även om de förgyllar dem eller förskönar dem med sitt tal. Han sa här, håll fast vid det som har berättats från salaf, från sahaba, och bry dig inte om vad folk säger, även om folk skulle lämna er och bojkotta er. Och han sa också, isbir nafsaka ala sunna. Gör dig själv tålmodig i att hålla fast vid profetens sunna, sa salaf. Ja? Isbir nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa al-qawm. Och stannade folket stannade. Wa qul bima qalu. Säg det som de sa. Wa kuff amma kuffa an. Och var tyst om det som de var tysta om. Yani, det finns ingen ny islam. Vi behöver inte lägga till någonting. Har sahaba inte sagt det här, khalas? Då behöver vi inte det. Som Imam Ahmed sa till sina elever och till sin son. Han sa, min son, jag varnar dig för att ta en åsikt där du inte har en salaf. Yani, där du inte har någon av sahaba som har sagt det här. Vi behöver inga nya åsikter i islam. Förstår ni? Utan det som har berättats räcker gott och väl. Och han sa här en viktig sak. Även om folk skulle bojkotta det. Islam går inte ut på att göra alla människor nöjda. Det här är ett mål som Allah inte har satt. Och ett mål som är omöjligt att nå. Eller hur? Du kan inte göra alla människor nöjda. Utan målet är att göra Allah nöjd. Punkt slut. Även bismillah. Om du gör det så kommer folk att hata dig. Folket kommer att vända sig mot folket av sanningen, som vi sa. De kommer att svika dem. Profeten al-Islam, han sa att islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Fatuba! Paradis eller glada nyheter till främlingarna. Islam började främmande och kommer återigen innan domedagen att bli främmande. Mashallah, vi är nästan 1,8 miljarder människor. Hur kan islam bli främmande? Jo, Salaf de sa, den som praktiserar den korrekta islam kommer att bli främmande bland resten av muslimer. De kommer peka på honom och säga den här mannen har kommit med en ny islam. Han har lämnat det som våra förfäder gjorde, vår tradition, vår kultur. Eller hur? Och det här kan många känna igen idag. Vissa städer, vissa byar, det finns inte en enda människa som håller fast vid sunna. Alla är på bidda. Alla växer upp i bidda. Eller hur? Så muslimer ska inte bry sig om majoritet. Hur många lyssnar på mig, hur många tycker om mig. Det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att tycker alla om det eller inte. Och kolla på profeterna. Vissa kom själv, vissa dog själv. Eller hur? Det spelar ingen roll. Det handlar inte om antal. Det handlar om att följa sanningen. Som Abdullah ibn Mas'ud också sa. Han sa al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'a, sanningens grupp, är det som överensstämmer med sanningen även om du skulle vara själv. Förstår ni? Så man ska inte bry sig om hur många människor som går en viss väg. Det är det som är det man ska döma efter. Man kollar på vilka går rätt väg. Om man går med dem. Man går inte med majoriteten av folk. Det är inte det som är viktigt. Vi sa majoriteten av folk går tyvärr vilse. Utan man går den rätta vägen i islam. Även om du skulle vara själv. Hänger ni med? Det är den rätta och korrekta islam. Så vad har vi lärt oss idag? Att hålla fast vid sahabas väg. Koranen och sunnen på sahabas förståelse. Och det här kallas för salafia. Att följa salafs väg. Sahaba är salaf. De som kom efter sahaba är salaf. Att tillskriva sig det som de gjorde och deras väg. Då är man salafi. Man följer den korrekta och rena och rätta islam. Och man tar avstånd från alla sekter och grupper som har kommit efter dem. Förstår ni? Men, jag vill också avsluta med att det finns idag folk som säger vi är salafi fast de inte är det. Och det står i tidningen hela tiden att vissa terrorister och vissa människor de säger de här är salafis. Det är inte sant. Om man inte lever upp till den korrekta tron, då är man inte salafi. Då följer man inte salaf, eller hur? Utan det handlar inte om vad man säger, det handlar om vad man gör. Och vissa kanske säger också, men varför ska man säga salafi för? Varför kan vi inte bara säga muslim? Jag är muslim. Varför då? Varför kan vi inte säga jag är muslim? Varför ska man säga jag är salafi? Är det någon som vet? Ja, Ibrahim. Nej, att särskilja mellan falskhet. När de här grupperna kom, då så frågade folk, vem är han med? Är han med Qadariya, Jahmiya, Khawarij? Då säger han är sunni. Han följer sunnan. Han är från Ahlul Hadith, Ahlul Sunna wal Jama'a. Han är salafi. Han följer den rätta och rena islam. Man använder den här termen för att skilja på rätt och fel. Det är därför man använder den. Och inshallah vi fortsätter nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.